Den stora frågan som folk har diskuterat, det är inte om det var utländska präster, för det är alla överens om, utan det är om det var ryssar också, från Konstantinopel.
Lyssnaren Ivan Eriksson i Sollentuna undrar över Sveriges första lärare. Varifrån kom alla präster som började jobba i våra äldsta kyrkor på 1100-talet? Och vad hade de fått sin utbildning? Och Dick Harrison svarar.
Ja, de hade inte pluggat i Sverige, det kan vi vara helt säkra på. Sverige hade inga skolor, inte på det sättet i alla fall. De var tvungna att ha speciella kunskaper. Latinkunskaper, kunskaper i administration, kunskaper att skriva. Alltså en stor uppsättning, ett stort paket av förkunskaper innan de sätter igång och jobba. Och det måste de ha fått antingen i England, alltså brittiska öarna, eller på kontinenten. Och när vi tittar på varifrån man säger att de kommer och vad de heter, så är det frankiska, alltså tysk-franska namn, eller engelska. Och där förekom det konkurrens. Särskilt för danskt vidkommande vet vi att kungarna gärna spelar ut de här olika skolorna mot varandra. Tyskarna kan få en biskop, engelsmän har en, och så ser man till att de konkurrerar lite, så kan kungen ha kontroll. I Skåne hade Sven Estridsson en biskop i Lund knuten till anglosaxisk mission och en i Dalby knuten till tysk, och de avskydde varandra för de såg varandra som konkurrenter. Och så här är det långt fram i tiden. Om du tittar på de här cisterciensklostren som växer fram i Småland och Östergötland, alltså Alvastra, Nydala, så är det med all säkerhet franska munkar. Hela cisterciensorden utgick från Frankrike, från Citeaux, Clairvaux och andra kloster. Och genom så kallad filiation, alltså man skapar dotterkloster, utvandrar munkar norrut, tar med sig kunskaper och gör sedan karriär i Sverige. Karriär på walkover ofta, för det fanns inte många konkurrenter på plats. Sveriges första ärkebiskop brukar vi kalla Stefan. Han kommer från ett sånt här kloster och han uttalade säkert sitt namn Etienne själv, fransman. Den stora frågan som folk har diskuterat, det är inte om det var utländska präster, för det är alla överens om, utan det är om det var ryssar också. Om det förekommer en mission från det ortodoxa Europa, från Novgorod, från Kiev-Rus, alltså från Konstantinopel ytterst. Och där finns det en hel del debatter där många har menat att innan den katolska kyrkan blir allenarådande, så hade vikingarna så nära kontakter med Gordarike, alltså med Ryssland, att det förekom ortodoxa biskopar också. Men ingen sån har kunnat hittas i källorna. Ingen som man kan bevisa hade missionsuppdrag från Konstantinopel eller Novgorod. Så där står ett frågetecken kvar. Men de som kommer från Frankrike på kontinenten och England, de är belagda.
Lyssnaren Erik har också en fråga om huvudstäder. Idag något som alla moderna nationalstater använder sig av, men var och varför började man med det här med huvudstäder, undrar Erik.
Huvudstaden som princip, det växer fram när vi får större riken och imperier där man har ett permanent säte för en härskare. Och då har det gått upp och ned i historien beroende på hur starka riken har varit administrativt. Ett rike som saknar skatteväsen, där kungen måste åka runt mellan slott och städer och herresäten, har inte möjlighet, har inte råd att ha en huvudstad. Om du däremot har en välutvecklad administration, stora skatteinkomster, behov av ämbetsverk och kollegor, då är det extremt opraktiskt att inte ha en huvudstad. Det antika Rom är ett praktexempel på en sån där caput, huvud. Alltså huvudstad, caput, huvudet för riket. Konstantinopel i bysantinska riket, Damaskus och Bagdad i kalifatet. Det är alltså imperier med praktiska behov av ett permanent residens och där man har ett nätverk som gör det möjligt att ha det på det här sättet. Om du däremot tittar på Europas medeltid, då menar jag inte bara Sverige, Danmark, Norge, utan tittar på Tyskland, Frankrike, England också, så finner du att där har kungarna ingen möjlighet att göra på det sättet. Eftersom man dels så är man tvungen att hålla koll på hela landet. Man måste se till att det inte är någon hertig som bryter sig loss och gör sig självständig. Så man är tvungen av säkerhetsskäl att vara ambulerande. Och dessutom så har du ingen administration och byråkrati värt namnet. De som håller ihop riket är i regel biskoparna i sina biskopstäder, för de har lokala administrationer. Allt det här förändras permanent när vi kommer in på 1600-talet, när den tidigmoderna staten har vuxit fram på allvar. När vi har fått våra moderna domstolsväsen, modernt skatteväsen, kollegier och ämbetsverk, då börjar en permanent stad bli en huvudstad. Frankrike får Paris, Det hade man inte haft på 1500-talet. Frans den första hade helst hållit till i slottet i Loiredalen till exempel. Men 1600-talet satsar man på Paris, byter sen till Versailles och centrerar allting dit. I England blir London den viktiga staden. Stockholm växer från en småstad med 7-10 000 invånare till en stad med 60-70 000 invånare på några decennier eftersom det blir en huvudstad.
Dick Harrison, som du når på historia@sverigesradio.se med dina egna historiefrågor. Jag heter Tobias Vanelid och vi hörs om en vecka.
Programmet gjordes av produktionsbolaget Prata för Sveriges Radio P1.